Om ni har en bibel med er, häng med till Markus kapitel 15, och vers 1-5. Och det här är en text som man skulle kunna predika hur mycket som helst utifrån. Man kan verkligen djupdyka i den här texten. Det handlar om att Jesus möter ett antal olika personer. Man kan dra så mycket lärdomar av de här. Men jag ska bara göra några korta små dopp i den här texten. Se vad vi kan hitta. Vi börjar i vers 1. Redan tidigt på morgonen fattade översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom: "Är du judarnas konung?" Jesus svarade: "Du säger det själv." Och översteprästerna anklagar honom häftigt. Pilatus frågar honom på nytt: "Svarar du ingenting? Du hör hur mycket de anklagar dig." Men Jesus svarade inte längre, och det förvånade Pilatus. Den första personen Jesus möter, det är Pontius Pilatus, ökänd romersk ledare. Han var landshövding, han var chefen över den här delen av det romerska imperiet. Han var bossen. Och normalt sett hade han sitt högkvarter i Caesarea som låg ute vid kusten. Men vid judiska högtider så tog han sig in till Jerusalem för att vara där. För att han visste att det brukar bli oroligt då. Och Pilatus, han är en person som inte tycker om det judiska folket. Jag tror att han var väldigt missnöjd med att vara fått just den regionen. Han hade säkert velat ha något finare. Istället för att vara ute bland några barbarer som det enda de bryr sig om med det där templet. Och ja, tokiga de där judarna. Ska alltid hålla på med sitt liksom. De kan inte nöja sig med, kan inte gå med på våran romerska religion och så vidare och så vidare. Så man kan, rent historiskt så bråkade han mycket med judarna. Och de tyckte inte om honom och han tyckte inte om dem. Men nu var de där och får göra det bästa av situationen. Och ett problem för det judiska folket, det var att romarna hade tagit ifrån dem rätten att döma någon till döden. De fick inte döma någon till döden. Så här ser vi nu hur det judiska religiösa ledarskapet tar Jesus till Pontius Pilatus. En person som de inte tycker om. Och man kan verkligen se framför sig hur Pontus blir förvånad. Varför kommer ni hit? Med den här personen. Alltså, det var inte ofta han stötte på det religiösa ledarskapet på det sättet. Vad vill ni mig liksom? Vad är det här för person ni har tagit hit? Och Pontus. Det judiska ledarskapet. De var arga på Jesus. Därför att han hade hädat. Det var därför de ville döda honom. Jesus hade hädat. Han hade enligt dem påstått sig vara Gud. Och så vidare och så vidare. De var riktigt arga på Jesus. Men de kan inte säga det till Pontus. Han bryr sig inte om Jesus kallar sig Gud. Det är inget hot för en romare. De har jättemånga gudar. Men när han kommer till Pontius Pilatus. Då säger de. Det här. Han utger sig för att vara judarnas konung. Han är alltså en politisk motståndare till kejsaren. Det är så de presenterar det här fallet för Pontius Pilatus. Och då blir en romersk ledare arg. Därför det får man inte göra. Om du vill leka Gud, det får du göra på din fritid. Och det är inget vi lägger oss i. Men börjar du kalla dig själv för kung, då är det ett hot. Och då riskerar du döden. Så det är så de presenterar Jesus inför Pontius Pilatus. Men det intressanta är ju det här mötet mellan de här två personerna. Pontius Pilatus, som för mig symboliserar en civiliserad man i sina bästa år, som får möta Guds son. Och till en början så ser vi att Pontius Pilatus, han blir fascinerad. Liksom. Tidigare, han tycker inte om det judiska folket. De är tokiga. Och Pontius Pilatus var känd för att han bråkar mycket med dem. Och han till slut så utförde han en massaker på samarierna och blev avskedad. Det var verkligen ingen kärleksrelation mellan de här två grupperna, kan vi lugnt påstå. Men här möter han Jesus som verkar vara av en annan kaliber. Han är inte den här skogstokiga religiösa ledaren som Pontus såg på de andra judarna möjligtvis. Han ser en jag tror att Pontus ser en jämlike, till en början i alla fall. Han är civiliserad, han är tyst. Folk anklagar honom, kallar honom olika saker. Men Jesus är tyst. Han står där, rak i ryggen. Pontus får respekt, tror jag, för Jesus. Och ser en person som en jämlike, en intelligent person, en stark person. Som jag tror att Pontus såg på sig själv. Så Pontus symboliserar den civiliserade människan som tittar på Jesus. Som du och jag. Vi anser oss oftast vara civiliserade, intelligenta människor. Och när den vanliga svensken tittar på Jesus så ser de en god person. De ser en människa som man kan tycka om. Han verkar snäll. Han är god. Han hjälper de fattiga. Vi ser att det här är en person vi kan gilla. Vi kan ha ett intressant samtal med honom, som Pontius Pilatus påbörjar. De börjar snacka om, det läser vi i Johannes evangeliet. De börjar prata om, vad är sanning? Liksom. Man märker att oj, nu börjar det bli ett filosofiskt intelligent samtal här mellan Jesus och Pontus. Men när Jesus börjar göra lite mera kanske, när det börjar gå lite på djupet. När Jesus börjar prata om att han är sanningen och så vidare. Då blir Pontus lite obekväm. Och lite så tycker jag att många civiliserade människor blir när de möter Jesus. Så länge som han är en god person, då kan vi relatera till honom. Vi kan samtala om honom. Han är intressant, intelligent. Vi uppskattar Jesus. Men när han börjar göra anspråk på att vara Guds son eller på att vara sanningen, då blir det obekvämt för den normala svensken. Då måste man ödmjuka sig inför Jesus och inse att det finns någonting större än jag själv. Och där tror jag att Pontius Pilatus brast. Det kunde han inte gå med på. Hur gör du när du tittar på Jesus? Är det bara en intressant person som man kan läsa om och tycka att han är bra? Eller ödmjukar vi oss inför Jesus och inser att det här är Guds son som har kommit till jorden? Visst är han intressant, men det är någonting mycket, mycket mer. Vi måste böja oss inför Jesus. Det kunde inte den civiliserade, intelligente Pontius Pilatus göra. Han avfärdade till slut Jesus på grund av detta. Och det är poängen vi kan lära oss, lärdomen vi kan hämta från Pontius Pilatus. Han var tvungen att ta ett beslut. Hur ser jag på Jesus? Jag är en civiliserad, intelligent person. Kan jag acceptera att Jesus är den han säger sig vara? Han kunde inte det. För han hade aldrig dömt Jesus till döden. Och vi vet att Pontus såg på sig själv som att han var oskyldig. Nej, men jag tvättar mina händer. Jag har inte någon skuld i att Jesus dör. Men det har han ju visst. Jag sa ju tidigare att judarna fick inte döma någon till döden. Det är bara Pontius Pilatus som kunde göra det. Den som sände Jesus till döden var Pontius Pilatus. Han tog beslutet. Det kan man inte komma runt på något sätt. Han är skyldig till det. Och där finns en lärdom för alla som civiliserade, normala, intelligenta människor. Hur ser du på Jesus? Vilket beslut är du redo att ta när du möter honom? När han blir lite mer närgången än bara ett intelligent samtal. Nästa möte med Jesus hämtar jag från kapitel 15 och fortsättningen, vers 6-15. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, en som de begärde. Det fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, svarade Pilatus: vill ni att jag ska frige judarnas konung? Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att begära att han istället skulle frige Barabbas. Pilatus frågade dem än en gång: vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung? De skrek: korsfäst honom. Pilatus frågade dem: vad har han då gjort för ont? Men de skrek ännu högre: korsfäst honom. Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Här tänker Pilatus att han ska vara listig. Inte en chans att de kommer välja att frige Barabbas ifall jag ställer Jesus och Barabbas bredvid varandra. Barabbas är en mördare, en upprorsman. Det kommer de ju inte vilja, såklart, frige honom. Men nu vart det så ändå. Och det är något väldigt intressant med Barabbas, tycker jag. Jag vet inte om ni har reflekterat över det någon gång. Vet ni vad hans namn betyder? Känner ni till ordet Abba? Det betyder pappa. Så Barabbas betyder pappas son. Och här har vi alltså två personer som står bredvid varandra. En som heter faderns son. Och en som är faderns son. Jag tror inte det är en slump att de här två personerna står bredvid varandra här. Och folket får välja vem ska vi döma till döden. Det finns ytterligare en otroligt intressant symbolik här. Vi har alltså en person, en mördare. En person som tar liv. Och på den andra sidan står en frälsare. En som ger liv. Eller hur? Visst är det ingen slump att de här två personerna står bredvid varandra och folket får välja. Och är det någon människa på denna jord som kan säga att Jesus dog i mitt ställe, så är det Barabbas. Eller hur? Och han blir den perfekta symboliken för att Jesus tog vårat straff. Eller hur? Barabbas, han hade ett dödsstraff hängande över sig. Han skulle dömas till döden. Han skulle korsfästas inom ett par timmar. Han var mördare. Han hade gjort sitt brott. Men han friges. Och Jesus får ta hans plats istället. Och det är en perfekt illustration för vad Jesus har gjort för dig. Du har gjort ett brott. Du har syndat. Du är skyldig. Men Jesus tar din plats på korset. Det straff som du skulle ha fått egentligen, det tar Jesus. Du får gå fri. Du får gå. Hur tror ni Barabbas kände sig när folket lät honom bli fri? När han fick gå ner från podiet eller vad det var. De stod där uppe och var uppvisade. Han blev fri. Det hade han inte väntat sig. Han hade helt ställt in sig på att han skulle dö snart. Och så får han gå. Tror ni han log lite när han gick ner för trappan eller vad det kan ha varit? Han var fri. Jesus har tagit mitt straff. Så borde du och jag känna när vi tänker på vad Jesus har gjort för oss. Vi har en dom som vi borde få. Vi har gjort fel. Vi har syndat. Vi har skuld. Och på den yttersta dagen så finns det en dom som vi borde få. Eller hur? När vi tänker på det så. Hur ofta tänker vi på vad Jesus faktiskt har gjort? Vilken tacksamhet man skulle uttrycka till Jesus om man verkligen förstod. Och om man såg det straff som vi borde ha fått. Som han tog. Det är helt otroligt. Nästa person, och det här blir den sista, det hämtar jag från vers 21. Simon från Kyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och det som jag inte läste, det var ju att när folket till slut hade fått välja vem som skulle dö, så gisslade Pilatus Jesus. Och ni har säkert sett filmen Passion of the Christ. En brutal skildring av hur det gick till. Romarna, när de piskade någon, alltså om vi säger så här. Romarna var duktiga på att plåga folk. De var duktiga på att döda folk på ett otroligt smärtfullt sätt. Så när de piskade Jesus, då var det inte bara med linjal som man gjorde när man var gick i lågstadiet och slog folk på låret eller någonting. Utan nu snackar vi en riktig piska med glasbitar längst ut på piskan. Så man, när man piskade någons rygg med en sån, så kunde den fastna i huden. Och när de då drog tillbaka piskan, så slet man loss huddelar från Jesu rygg. Och det var inte bara en gång de piskade, utan enligt den, hur det var i Judén på den tiden, så piskade man 39 gånger normalt sett. Exakt hur många, det står inte vad jag kan minnas i Bibeln, men man tänkte att när någon blir piskad på det där sättet 40 gånger så dör de. Så brutalt var det. Så då brukar man piska 39 istället. Lite på något sätt sjukt. Men så var det tydligen. Så när Jesus då har gått igenom en sån här omild behandling och nu ska bära sitt kors, vilket var standard, att den som skulle avrättas själv fick bära sitt kors för att förnedras, då kan inte Jesus det. Och vi förstår varför. Hans rygg är ju söndertrasad. Så han, han orkar inte bära. Vet ni förresten, lite kuriosa, hur mycket vägde ett kors? Hur mycket vägde ett kors? 100 kilo, det är en ganska bra gissning. Som mest kunde det väga 130 kilo. Så man förstår ju att det inte går att bära, liksom bara så. De brukade normalt sett ha den här bjälken, tvärbjälken. Den kunde väga 40 kilo. Och det var ofta den man fick bära. Men jag menar, bara 40 kilo är inte så lätt det heller. Och ska du bära det på ryggen med en söndertrasad rygg, det går ju inte. Det måste ha gjort fruktansvärt ont. Och det här var en otroligt grym avrättningsmetod. När romarna bara ville döda någon, då högg de huvudet av den personen. Men när de verkligen ville plåga någon till döds, så gjorde de det här med korset då. Så Jesus orkar inte bära, han faller förmodligen ihop. Och romarna måste hitta någon annan som kan bära. Vem ska de ta? En romersk soldat lär ju aldrig ställa upp på att bära ett kors. Det är bara slavar och kriminella som vi dödar på det sättet. Nej, nej, nej. Jag tänker inte bära någon kors. Judarna, de skulle aldrig gå med på det liksom. Så då ser de en utlänning förmodligen. Simon från Kyrene, det ligger i Nordafrika. Kanske kunde man se på honom att han var från Afrika. Så han får bära. Och jag nämnde tidigare att namnet Barabbas betydde någonting. Att det inte var en slump att han hette just Barabbas. Tror ni att det är en slump att den här personen heter Simon? Finns det måhända en annan Simon, som bara kapitlet tidigare sa, även om alla andra överger dig, så ska inte jag göra det. Om en måste dö med dig, så ska jag aldrig förneka dig. Så sa Simon Petrus. Simon hette han. Ett kapitel tidigare. Strax innan Jesus greps. Simon hade lovat Jesus att alltid stå vid hans sida. Att till och med dö för Jesus. Men när Jesus behöver Simon som mest, då är han inte där. Då får en annan Simon ta hans plats. Det är ingen slump att den här personen också heter Simon. Därför att Gud vill visa oss någonting. Gud har en plan för ditt liv. Han vill att du ska göra saker för honom. Han vill att du ska tjäna honom på olika sätt. Han har en kallelse för ditt liv. Han har en mening med ditt liv. Men det gäller oss också för oss att ta emot den kallelsen. Att vara beredd att göra det. Att satsa på att tjäna Gud. Och att när vi säger till Gud, jag vill tjäna dig. Jag vill vara din lärjunge. När då Gud ger dig ett uppdrag, då är det bra om vi är där också. Då är det bra om vi gör det vi kallar det till att göra. Att vi inte är lata och sitter hemma hellre. Eller att vi kanske är för rädda för att våga säga någonting. Petrus, Simon Petrus, han vågade inte. Så en annan Simon fick ta hans plats. Och det lär oss att Gud har makt att fullfölja sin plan även om inte vi är med. Även om du och jag sviker Gud och inte gör det vi har lovat, då har han möjlighet att ändå utföra planen fast med någon annan. Och det sorgliga för Petrus, det är ju att han missade chansen, den stora äran att få hjälpa Jesus. Nu så här i efterhand, när vi förstår hur viktig korsfästelsen var för mänsklighetens historia, det är ju liksom det absolut mest centrala, det viktigaste som har hänt alla människor i alla tider. Hade inte du velat vara där och hjälpa Jesus? Att få vara den person som hjälpte Jesus att göra det här? Att dö för våra synder? Vilken ära det hade fått vara för dig och mig att få vara där. Håller ni med? Att få hjälpa Jesus gå igenom det här svåra. Det är det finaste ärouppdraget du någonsin kan få. Och det tror jag att Gud hade tänkt för Simon Petrus. Men han var inte där. Och det ställer oss frågan, vilka fina uppdrag vill Gud ge dig som du kanske missar? Nu säger jag inte att ni är lata och ofrimodiga, för ni är ju såklart inte det. Men jag tänker på mig själv, på människor man kanske har mött som tror på Jesus men som aldrig bryr sig om att göra någonting av det. Vad missar man som Gud har planerat? Och när du sa ditt ja till Jesus, att du ska tjäna honom resten av ditt liv, då tror jag att Gud la ner en kallelse i ditt liv, en plan för dig. Saker som du skulle uträtta. Vem är det som gör allt det istället för dig? Vem har tagit din plats? Det är saker då man behöver tänka över. Avslutningsvis. Lärdomen från Pontius Pilatus. Alla människor måste ta ett beslut om hur vi förhåller oss till Jesus. Är han bara en intressant, intelligent person som man kan reflektera lite filosofi med? Eller är han Guds son som vi måste böja oss inför och acceptera som vår Herre och frälsare? Pontus kunde inte acceptera det och sände honom till döden. Hur ställer du dig till Jesus? Är han mer än bara en människa? Lärdomen från Barabbas. Det är att alla vi människor är dödsdömda syndare. Alla vi är som Barabbas, en människas son. Men Guds son tog din plats. Jesus tar det straff som du borde ha fått och du är fri. Lärdomen från Simon från Kyrene, det är att Gud vill använda dig för att utföra någonting. Och Gud kommer att utföra sin plan och sin vilja oavsett om du är med eller inte. Men låt inte någon annan ta din plats, utan tjäna Gud hängivet. Missa inte chansen att få tjäna Gud. Så vi ber tillsammans. Låt de här tre mötena med Jesus sjunka in i våra hjärtan. Kanske något av dem som kommer tala just till dig. på ett personligt sätt. Jesus, tack för de här fina mötena med de här människorna, Jesus. Tack för allt vi kan lära oss från de här personerna. Jag vill be Jesus att du talar till oss, Herre. Kanske behöver vi få höra att du har tagit vårt straff och våra skulder och synder är förlåtna. Kanske behöver vi få höra att vi borde ta vårt kors och bära det, Jesus. Kanske har vi varit lata eller inte vågat tjäna dig fullt ut. Jag ber Jesus att du talar till oss på det området också. Och jag ber framför allt Jesus att vi får hjälp att se att du är världens frälsare. Du är Guds son, du är Messias, du är konungarnas konung. Du är något mer än bara en intelligent, civiliserad person, Jesus. Hjälp oss att böja oss inför dig och verkligen fullt ut acceptera din storhet, Herre Jesus. Amen.